Det är dag den 11 november 1964, Sankt Martin av Tors dag. Vi befinner oss hos kontraktsprosten emeritus Carl Wilhelm Palm i Sigtuna. Prosten Palm, som var en av de högkyrkliga fäderna här i landet, var bland annat med och arbetade i någonting som kallas för Helga Korsgillet, som hade en verksamhetsperiod omkring 1920. Kommer prosten Palm ihåg ungefär när och i vilket sammanhang som Helga Korsgillet bildades?
Helga Korsgillet bildades genom en korrespondens som jag hade med prosten Carl Killén och via honom med väl Jean Gondré och Elis Gröderheim angående ett traktatsällskap som skulle i någon mån efter 1917s radikala inslag i svensk kyrkohistoria med Linderholm visa en opposition och motsättning och om möjligt även kunna vara till värn för kyrkan, för kyrkans tro och kyrkans liv. Där det sakramentella inslaget i kyrkan mycket starkt hävdades, även så tanken på och tron på den apostoliska successionen. Prosten Killén hade ju även förbindelser med den episkopala kyrkan i Amerika och dess svenska avdelning, så att vi fick flera bidrag från den kyrkan för att kunna trycka dessa. Det var en gammal teologie doktor Hägglund som fanns där, och så var det Broberg och några andra som jag inte nu kommer ihåg med deras namn. Det lilla traktatet som gällde om den apostoliska successionen som Carl Killén själv skrev, den trycktes, har jag för mig, väl på Gotland och skickades till största delen dess upplaga ut till Amerika.
Det förhåller sig i själva verket så att traktat nummer 9 om den apostoliska successionen av Carl Källén saknar tryckår och tryckort.
Då är den är tryckt i Amerika då?
Ja.
Den är tryckt i Amerika. Jag hade för mig det, men sen tänkte jag kanske han tryckte den på, på sitt eget tryckeri där i Visby, därför han hade skrev mycket och sånt där.
Alltså flera av traktaterna är tryckta på Gotlands Allehandas tryckeri.
Ja.
Men denna som sagt var saknar tryckår och tryckort.
Ja.
Och då ska vi utgå från att den skulle vara tryckt i Amerika.
Den är tryckt i Amerika.
Mycket intressant.
Ja. Det är den. Därför att jag hade för mig det, men jag var inte...
Ja, men då kan vi nog fastslå det.
Det tror jag man kan fastslå.
Ja.
Och den spriddes i en rätt stor upplaga i Amerika.
Bland vilka?
I episkopalkyrkan.
Inom episkopalkyrkan i Amerika,
ja.
Nåväl.
Ja.
Så det var ingenting med Augustana och sånt folk?
Nej, det är...
Ingen mission bland dem? Inte.
Nej, det kan hända att de prästerna, de svenska episkopalprästerna, om de mötte en Augustana, församlingsmedlem, så lämnade de ett sånt här och visade sådan är stämningen hemma i Sverige.
Medan vi är inne på detta så ska jag nämna det att traktat nummer 10 finns inte med bland de på KB bevarade traktaterna. Alltså det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13, men 10 saknas. Vad kan det vara för något?
Jag minns icke nu vem som skulle skriva detta. Men det var en som hade fått ämne och lovade att komma med det, men kom aldrig.
Så den kom aldrig ut med andra ord?
Det kom aldrig ut.
Kom aldrig ut, nej.
Kom inte
det
ut.
Det förklarar ju åtskilligt, jaha. Det var det, den gåtan löst?
Jag kan inte säga om det var Oscar Hallberg eller Jean Gondry eller det var någon så där som Helene hade vidtalat, har jag för mig.
Men den kom aldrig.
Den kom aldrig.
Sen ska jag passa på att fråga också ett annat litet frågetecken här i detta sammanhanget. Det är om, alltså traktat 7:8 om vår Herres Jesu Kristi närvaro i altarets allra heligaste sakrament. Tryckte Lund 1920 av signaturen Klerikus. Vem är Klerikus?
Jag undrar om inte det är Olle Elmgren som icke då fick.
Det kunde man ju kontrollera med honom kanske då.
Ja.
Varför fick inte Olle Elmgren Varberg medverka eller vara med här i?
Han blev uppkallad av Edvard Hermenroth som var mycket orolig och ängslig för att han skulle sprida irrläror och sådant där. Falsk propaganda. Så han fick lova att han inte mer skulle uppträda i detta. Men jag undrar om han inte hade skickat mig manuskriptet, för jag låg på detta lite innan. Och då så skulle han ha igen det. Nej, det vill jag inte. Ja, om vi skrev då ett sånt där namn.
Jaha.
Så kunde det ju gå där, för då kunde ju inte biskopen, då fick ju inte biskopen något veta om det. Och förresten så kunde ju inte det skadan genom att det
var han. Var det han också, Olle Elmgren Varberg, som ritade vignetten?
Ja, han har ritat vignetten.
Ja. Däremot hade vi väl fadern, gamle Fredrik, som skrev traktat 3-4, vårt allra heligaste, den heliga nattvarden.
Ja, det var...
Det stod det Fredrik ändå.
Ja, det var Fredrik.
Det var pappan det, ja.
Det var pappan. Pappan var ju på samma våglängd egentligen som sonen.
Just det.
Och kanske ännu mer på djupare än sonen engagerad. Mm. Därför sonen var ju mycket så där litterärt och intresserad, konstintresserad, hade lite sådant. Jag tror det var från modern.
Ja.
Och detta så att det var mycket som där som intresserade honom också. Fina målningar och annat,
ja, just det.
Sånt där.
Estetiskt.
Han var estet, ja.
Ja, vi skulle återvända här lite grann till frågan om när Helga Korsgillet bildades. Den första traktaten är tryckt i Visby 1919. Kan man utgå ifrån att det var det året som det hela började, eller hade det planlagts något?
Jag tror att det planlades ungefär 18. Jag tror det är här.
Och det är...
Ingen av oss kommer väl ihåg när Lukas, det gamle Herman Lundström, dog.
Men var det då?
Därför att när vi skrev vår understräckare,
Elis, det var 1920 det.
20, ja. Mm. Ja, då mötte jag på gatan, i Storgatan i Stockholm, domprostinnan Lundström. Och hon sa att det var sorgligt att inte min man fick överleva, fick se detta innan han dog. Nej. För det skulle glatt honom. Därför han hade de åsikter. Det visste ju ingen människa egentligen av att han djupa sett var mycket högkyrk.
Nej.
Han var ju mycket rädd för att bekänna kort, om man så får säga. Han var ju en irenisk man, och sen var han ju mycket angelägen att få blivit biskop. Ärkebiskop.
Mm.
Så han skulle ju inte stöta sig med någon.
Nej.
Och därför stötade sig med en hel del genom att han var så.
Jo, enligt traktat nummer 11, de 30 tesernas kyrkopolitiska bakgrund av Carl Kjellén, enligt uppgift där, så skulle alltså denna artikel ha varit i Svenska Dagbladet den 25 augusti 1920. Det var väl Svenska Dagbladet?
Ja, det var Svenska Dagbladet.
Därför att jag har skrivit en kandidat i Uppsala nämligen, som har liksom gått bakom min rygg med detta, en uppsats, seminarieuppsats för professor Göransson, som jag har fått tag på. Det står Dagens Nyheter, men den vimlar av felaktiga uppgifter, den intervjun. Så därför så kan vi väl...
Nej då, det var Svenska Dagbladet, det minns jag ju mycket väl. Och Dagens Nyheter har vi aldrig...
Nej, nej. Men detta var en understräckare sålunda i
Svenska Dagbladet.
Som ni skrev tillsammans då, alltså ni tre.
Ja, vi var tillsammans i Stockholm då. Och jag hade med mig då de 95 teser som kyrkoherden och kvälldiakonistpastorn i Kropp i Schleswig, M. Hansen hade. Och därav tog vi ju en del, som till exempel den tesen om att vi var ju vår kyrka egentligen den förlorade sonen, medan Rom var den andra sonen som var missnöjd över att fadern kom. Det tyckte visst Helene var mycket bra.
Ja.
Just detta missnöjet och upprördheten, så han inte ville gå in som den äldre sonen som inte hade fått den tiden att glädja sig med.
Ja.
Ja, så...
Ja, när denna då understräckare kom så förstod jag av Kjellens ord att döma att det blev en väldig opposition, mycket kritik.
Jo, det blev nog kritik från alla möjliga håll. Som ju dels var rädda och dels var arga. Jag menar, det var i den N.J. Nordström som då var redaktör, Fieldkant, som var väl i Betelkapellets rektor, var ju redaktör för deras frikyrkliga tidskrift. Där stod någonting, visar vi.
Hur reagerade Svensk kyrkotidning till exempel?
Ja, den tror jag lät allt.
Därför att vad jag läste på tal om Svensk kyrkotidning, det var 1911, så står det ju i kyrkoförbundets tidskrift att skallet mot katolicismen hade pågått ett helt års tid i några uppväckta tidningar, bland andra Östersvensk kyrkotidning. Det skrevs alltså hösten 1911, hade det varit skall mot katolicismen ett helt år. Så det är mycket intressant att läsa, tycker jag, den tidpunkten.
Ja. Ja, så att det var, blev ju en hel del som blev lite upprörda och sådant. Och det var...
Nå, visade Nathan Söderblom någon gång vad han tyckte eller tänkte i sådana här stycken?
Han var mycket vänlig när jag träffade honom i alla fall. Så han var ju ekumen och förstående sådär lite.
Vidsynt.
Och var ju inte alls dogmatiker.
Vi skulle fortsätta med några frågor angående Helga Korsgillet. Kan man egentligen säga att det fanns någon styrelse?
Styrelse i dess egentliga mening kan man inte tala om. Men som ledare för det hela var ju Carl Kjellén. Och det var han som gick i bräschen för det och skrev till Amerika om det och sådant. Och gav mig uppslag på en hel del, således till exempel en Minna Stav. Visst, en syster till Carl Stav som skänkte en del pengar, kom så där med 25 kronor åt gången och skickade till mig. Hon bodde i Stjärnhov som gammal. Och sen måste det vara genom honom och detta som jag kom vid den där tiden i kontakt med grevinnan Mary von Rosen. Därför jag var en gång och talade om sådana här ting och detta med grevinnan von Rosen på Rockelstad och låg där en natt över hos dem. Och då talade vi mycket om nattvarden och allt möjligt sådant i detalj. Hon, det var en tid när hon nog funderade på att gå till sin moderskyrka.
Då måste det ha varit före 1920.
Det var just 1920 om jag inte tar.
Nej, men därför att 1920 i maj så hölls ett SSB:s första konvent på Rockelsta. Och Renan von Rosen har till mig just i sån här bandupptagning berättat det att hon hade starka planer på att gå till Rom. Att hon övergav de planerna när SSB bildades.
Därför att när jag talade med henne då så hade hon starka planer.
Ja, det var det kanske 19 då.
Och vi talade just om kalken och sånt. Och jag visade på något att den som känner mycket för katolska kyrkan kände ju mycket också för den lille Frans av Assisi. Ja. Och hans ställning, där han var ödmjuk, kunde kyssa till och med såren på en sjuk, bör ju göra att inte vi redes för att gagna kalken.
Ja.
Och så talade jag om att det första plats som jag tjänstgjorde som ung vicepastor var i Östra Broby hos gamle 90-årige blinde kyrkoherden Herman Lindqvist, som var gift med biskop Gottfrid Billings syster Hulda, en av de mest förtjusande människor jag i mitt liv har träffat. Och hon gick alltid och la sig längst åt vänster sist för att visa alla människor att hon inte på något sätt var rädd för att ligga där. Och sa något annat än det. Sen fick jag ett brev några veckor efteråt från frärinnan Mary, där hon sa att jag följt pastorns uppmaning och jag har aldrig känt en sådan välsignelse av någon nattvarsgång som denna.
Ja. Men alltså, om man skulle räkna med en styrelse så skulle det snarast ha varit Kjellén, Skröderheim och du själv som fungerade, ja, så i praktiken.
Att jag var den
Primus
motor och den som så att säga hade organisationens arbete, fungerade som sekreterare och den som skötte kassan och allt detta.
Ja, och bakgrunden var vi inne på förut, att det stiftades, det var väl dels att Svenska kyrkoförbundets verksamhet då hade avtagit, och dels Linderholms
fullständigt ner.
Ja, Linderholms bok som kom ut då.
Ja, Linderholms bok.
Var det från evangeliet till dogmat?
Ja, från evangeliet till dogmat.
Nej, tvärtom, från dogmat till evangeliet.
Från dogmat till evangeliet.
Ja. Det var, ja, så det var det är en bakgrund. Att
ja, det är en bakgrund. Och förhållandena, jag menar, med Fannstill och kristendomen och vår tid som ju hade en mäktig hand över det, Matteus Lundborgs framträdande då och så vidare, som ju var mycket deprimerande. Ett par år efteråt så var det ju som Harald Andersson en gång funderade också mycket starkt. Men så vi hade ett samtal som varade en halv natt.
I Lund?
I Lund,
ja.
Och sen dess har han aldrig haft någon tanke på det. Han berättade för mig nu en av de sista gångerna att det var någon som hade frågat honom. Så sa han att jag hade ett samtal med, nu var det prosten Palm. Och han talade så till mig, så jag har aldrig sedan haft någon som helst begäran eller intresse av att konvertera.
Ja.
Men det var för den kolossalt starka liberala strömning som ju fanns, och hur det visade sig då att att kyrkan eller vad det var föll undan för den liberala riktningen. Det är ju något som inte alls man nu tänker på eller ens låtsas om. Att där var ju till exempel Rode med om hon ville ha kvinnliga präster från början av 20-talet och så vidare. Och det var ju i den där vevan också SCA stiftades.
19, ja. Var du med om detta förresten?
Ja, jag var med då.
Bland stiftarna?
Jag var med bland stiftarna. Jag var med från första början.
Jaha.
Men Helga Korsgillet var nog något år innan, så då var det säkert 18.
Det skulle jag tro, ja.
Ja.
Men ja, jag fick ju här då när jag besökte dig i Odensala 1948. En massa saker som jag tyvärr inte vet vad jag har lagt. Men jag har citerat ur Helga Korsgillets program fyra punkter. Och dessa fyra punkter finns, vad jag kan förstå, inte i någon traktat, utan det måste väl du ha skrivit själv.
Ja, jag tror det att vi skrev det, och sen så sa vi att det är den här grunden som vi går ut ifrån.
Men trycktes inte de också då ändå, eftersom jag fick har citerat och skrivit av här?
Kan tänkas att det trycktes, men det minns jag inte.
Nej.
Hur det gjorde. Men vi tog ju upp en hel del av dessa präster som hade varit med i kyrkoförbund. Mm. Och så väl en del andra som jag tror att Hemming Gardell tror jag nog var med. Åtminstone. Och sen några som man nog inte alls kunde ana att de hade några sådana tendenser, som Filip Lundahl. Bror till Jakob Lundahl, redaktören i Svenska Dagbladet, den här missionsförbund. Och sådant, det var ju en del sådana som var med och gav, men vi var ju aldrig många. Jag tror aldrig det var över en 25 stycken.
Man kan säga att medlemmarna i själva verket utgjordes av givarna.
Ja.
Så medlemsmatrikel fördes inte.
Nej, ja, jag förde en liten sånt och skickade ut de Hochkirche till en hel del av dem. Distribuerade den i flera år, de Hochkirche.
Till just givarna?
Ja, givarna. Huvudsakligen tror jag det var det var någon annan också som...
Var fick du de Hochkirche ifrån från början?
Hur jag fick den vet jag inte. Kan jag inte säga direkt hur jag... Om det var någon... Jag hade en högkyrklig student hemma under min Ronneby-tid en 14 dagar. Det minns jag. Men jag hade väl korresponderat med någon där ute i Tyskland. Jag hade ju träffat Heiler då, på det här mötet i Vadstena, eller var det 17 eller vad? Var det 17 som det var ett stort möte i Vadstena där som Nathan var med om också. Det var Heiler första gången i Sverige.
Var det Heiler som utgav i Hochkirche?
Det var nog inte han som gjorde det först, men sen kom Heiler och sen... Så blev den lite annorlunda, för Heile var ju mer ekumenisk och sånt där, så sen så slutade jag väl med den. Ja, för från början så var det väl Graf Lüttichau var med där. Han blev ju sen diakonistpräst, och som sådan ansågs det inte att han fick vara med i något så där extremt, så han lämnade den då han var. Och så var det ju den här Hansen. Det är ju förfärligt svårt. Det är ju närmare 50 år sedan det här. Och det är ju ingen människa som har talat om eller varit intresserad av att veta någonting.
För nu,
ja. Ja, den här Erland Olsson har skrev till mig ett brev att han skulle ha oration, visst. Och ville veta lite och komma hit, du skulle ta upp det, visst. Men han har aldrig kommit.
Nej, han har bytt ämne.
Han bytt ämne. Ja,
ska skriva om Gotlands försvenskning eller något i den stil.
Jaså. Ja, det är kanske lättare.
Ja, det här Helga Korsgildets verksamhet, hur länge pågick det egentligen? Av det vad jag har sett, så traktat nummer 13 är den sista som KB har. Katolisches und nicht-katolisches im schwedischen Kirchenleben av Chilen, Visby 1922. Skulle det ha varit den sista traktaten?
Det var nog den sista traktaten.
Varför skrevs den på tyska? Det måste ju ha haft någon missionsuppgift eller en politisk uppgift.
Ja, det måste den ha haft. Det minns jag inte att den skrevs på tyska, men det var väl att den skulle skickas över till tyskar och möjligen till tyskar i Amerika också.
Det är mycket troligt, ja.
Ja, därför att att han fick pengar ibland, rätt mycket dollars. Jag menar, dollars är ju mycket värda, så 10 dollars är ju värda 50 kronor. Mm. För 50 kronor eller 75 så tryckte man ju på den tiden ett traktat i 500 exemplar eller något sånt där. Det var ju mycket billigare allting, så att
ja,
man kan ju inte räkna på samma sätt som nu. Jag var några fler frågor.
Ja, anser du själv att det är någonting att tillägga om Korsgillet utöver det vi har sagt?
Det är väl svårt att ha några tillägg där, därför att det var mycket uppmuntrande på ett sätt. Därför att det var ju många av prästerna som var glada och åt detta och så. Sen brukade jag samtidigt skicka ut några små sådana där andagskort och sånt där. Jag köpte delvis på katolsk boksal i Köpenhamn, men sen tryckte jag Helga Korsgillet på dem visst, baksidan, och skickade ut. Så att Lucy Lagerbjälke, hon som kallades Vitus, den där spiritistan, hon hade på någon sätt fått höra talas om det. Och hon skrev om att jag var handlare i små krucifix och Maria-bilder har jag aldrig haft. Hon var ju rätt lustig, den där gamla tanten Lucy Lagerbjälke, som var mycket känd under första världskriget och efteråt på 20-talet. Sen dog hon ju. Hon kallade sig Vitus och var mycket upprörd över att en präst kallades Vitus, den här Knut Eriksson.
Ja, men det var ju ett gammalt helgon som hette Vitus.
Ja, men hon var ju spiritist eller teosof, något sånt där, antroposof. Och sen hade hon vissa sådana där att hon ritualistiska drag eller något sånt där, stämning med ljus och lite mässkläder och sånt där, det tror hon. Det var ungefär som den liberala
LKK,
ja. Ja, ungefär så, ja. På
tal om detta nu med mässkläder och ljus, kan du berätta lite hur det var när du var skolpojke i Stockholm i kyrkolivet och vad det fanns för högkyrkliga tendenser i fråga om paramenta och annat sådant på den tiden?
Det var ju ytterst lite. Det fanns ju väl en del som bytte antipendier i färgerna. Det tror jag att man kan säga att de gjorde på Ersta. Och i en del kyrkor hade de gjort det nog, men andra gånger alltid.
Hur var det med Höjman där i?
Jag minns icke, men han var ju intresserad själv, så han bodde ju, om han inte på gamla hade så mycket jobb. Han var ju riksdagsman och allt möjligt, så att och var utsatt för mycket därför att han diskussion om detta. Mässkläder, skrudar hade de nog ibland.
Juldagen,
det är ju klart att det var. Och jag har för mig att i Slottskyrkan så hade de några av de där gamla 1700-talets, ja, de var väldigt grå och någon färg, fula var det. Men något större intresse för det sakramentella, det fanns ju varken för det sakramentella eller annat. Och Och det var ju så på den tiden att många kom ju till predikan. Det kom ju folk. Och med samma som prästen sa amen så sprang de ut. Jag minns en gång jag var i Adolf Fredrik. Det var väl under Hasselroth hade väl kommit dit då, tror jag, efter Höjman. Det var alldeles proppfull kyrka, skulle vara nattvarsgång. Och när de började med nattvarsgången så var vi väl knappast en ring.
Det var på 10-talet eller?
Ja, det var väl så. Därför jag menar, jag tog ju studenten 12 och 15 så blev jag ju prästvigd. Mm. Och sen var jag ju knappast några högmäster.
Nej.
Sedan där och så att det var väl ungefär på den tiden.
Då på den tiden fanns då i Stockholm Carl Kjellén och Skröderheim.
Ja.
Under din studietid i Stockholm.
Ja.
Och du var i kontakt med dem då?
Ja, jag var i kontakt med dem. Därför jag var och hälsade på Carl Kjellén, det minns jag. Jag menar, jag gick fram och hälsade och pratade. Ja.
Och båda...
Jo, sen en man som var där under den tiden, det var Nils Beskow.
Ja.
I Blasomskyrkan. Som fyllde Blasomskyrkan. Mm. Det var nästan den sista, det var väl Björk fyllde den väl också. Men sen var det ju inget folk egentligen i Blasomskyrkan efteråt. Mindre och mindre i alla fall. Men han fyllde den ju. Och han hade ju mycket intressen åt det hållet, men han kunde ju inte där göra något sådant. Jag menar, han kunde.
Nej, det
fanns inga skruvar på den tiden. Det var Alf Norbeck skaffade skruvar.
Gjorde han det?
Ja, det fanns skruvar. Det fanns skruvar under Alf Norbecks tid.
Gjorde det? Ja. Nå, den använde chilensk skruv under Stockholmstiden.
Det gjorde han nog, därför det var väl därför han hade bett om att få en skruv av dessa. När han slutade så fick han i present av församlingens damer och herrar en mässskruv i rött att ta med sig till Gotland för att kunna gagna där.
Och Skröderheim hörde väl till dem som införde skruvar i Stockholm?
Jo, han hade det nog sedan jag kände till honom hade han det nog alltid.
Och han skaffade från utlandet väl?
Skaffade från utlandet de färger som inte fanns. Därför svart och rött fanns ju förstås. De svarta och röda sammetsskrudarna med kors. Mm. Sandbokspärmarna
fanns.
Ja,
vem var den första som du såg predika i Alba någon gång?
Det var kommunisten i Oskar, Theodor Karlsson.
Fildoktor.
Och född, tror jag, 41. Gift med en fransyska som heter Fevrell. Och det är hans barn, den här generalkonsuln i Johannesburg, som var Fevrell. Och lektorn vid statens normalskola och det seminariet Fevrell. Mm-hmm. En mycket känd pedagog.
Men på den tiden nyttjades bara Alba stålor, det fanns inte då.
Stålor såg jag inte förrän Skröderheim skaffade nog stålor sedan.
Ja.
Men jag menar, jag tror inte att Karlsson hade annat än Alba. Nej. Det minns jag icke.
Nej.
Men däremot så hade Engren Varberg i Lund på väggen en ståla
som Olof.
Olof, ja. Mm.
Som prydnad.
Ja, som prydnad.
Ja, den minns jag mycket väl. Han visade mig i Göteborg när jag var där 1942-43. Den stålan.
Ja.
Då kom jag, en sån där liten biktstålar mindre, mycket tunn, lätt.
Ja, den var
smal.
Den var röd.
Ja, röd var den, ja. Röd, ja, det var lite biktstålar, men den var liten i varje fall. Ja.
Den hade... Annars så fanns det ju inte.
Nej.
Och ingen, jag menar präst i Skåne hade ju några sådana tendenser.
Ja, det fanns väl överhuvudtaget inte mycket skrudar i landskyrkorna.
Nej, det fanns mycket lite skrudar. Jag kommer ihåg att jag skulle någon gång på återinvigning av Forsmars kyrka. Det var väl 16-17.
Var Murray där då?
Murray var där då. Och då skulle vi ha skrudar och med oss. Men det, ja. Då så skrev jag till Olle Elmgren, för han hade en egen skrut, en engelsk sån här mjuk skrut som man kunde vika ihop hur som helst, och fick låna den och hade med mig upp. Men när jag kom dit så skulle jag inte vara
assistent
Bille Nathan, utan jag skulle vara som hans någon sorts diakon. Så jag fick stå innanför altarringen och hålla hans kräckla på mellantiden, alltalen och sånt där.
Hur var du klädd då?
Då var jag klädd i alba.
Ja.
Med amiktus. En mycket vacker amiktus som vi hade tagit, som min hustru hade broderat, som har försvunnit i rött och vitt, tror jag det var. Det var med Canterbury.
Vad hade Olle Elmgren Varberg fått denna mässak ifrån?
Han hade väl köpt den mässaken när han tjänstgjorde som pastorsadjunkt för Lyders i London.
Aha.
Han var där hos Lindskog en tid, och jag har för mig att han, den var säkert köpt där. Därför att han gav mig adressen till Mowbrays.
Just ja.
Och jag köpte till min prästvigning alba och amiktus från Mowbrays.
Var han prästvig före dig då?
Ja, han var prästvig före mig. Ett år eller ett och ett halvt år. Så jag fick den adressen, och Mowbray skickar fortfarande efter 50 år sin katalog till mig varje år. Ja, jag har ju köpt något sen efteråt. Jag köpte
till Gunnars prästvigning.
Ja, jag köpte till kapellet i Märsta. När vi skulle ha skruvda så köpte jag brokader. En del sånt där som luddar upp sig lite det.
Ja. Men då när du var i Skåne, vänner, så började din maka på att tillverka.
Jo då, hon tillverkade, och så det kom ju, så det fanns ju vissa kyrkor som hade, jag menar, detta när vi vi hade väl någon skruv i Frillestad medan vi var där.
Jaha.
Och vi tillverkade skruvar till Lunds domkyrka också.
Jaha, det vet jag, vet du.
Och de används fortfarande. Mm. Två stycken gröna skruvar och ett grönt antipendium. Det var rätt lustigt. Jag var inne och tittade på domkyrkan när den var halvrestaurerad. När altaret stod nedanför trappan. Jag har varit där senare också och sett. Men jag menar det. Då så var det gröna antipendiet som min hustru sydde för 40 år sedan på.
Ja.
Och då så kom jag att ta... Så satt den nere vid dörren, vaktmästare Jönsson. Och jag pratade något med honom och sa, jo, jag känner igen henne, han har varit prästvigd här, sa han. Jo, men jag kommer inte ihåg vad han heter. Så sa jag åt honom vem jag var. Ja, det var ju frun som sydde den här gröna skruvdarna och antipendiet som vi tycker så mycket om och är så glada åt. Och det skrynkla lite först, men se, vi fick kläm på att sätta lite vikten ner i kanten. Det var så stort och tungt så att det är ju mycket svårt att få ett sånt. Därför det skulle vara med inlägg av sammet i sidorna till pendiet. Jag har för mig det fyra streck eller om det var annat sorts sidor, och det är väldigt svårt att få det där. Därför det ena sidan blir taget på den ledden och det andra på den ledden, att få det där att stämma. Men de hade fått detta så.
Ja.
Jo, men jag skulle väl tala om också angående monstransen.
Ja. Heter det Leonora, ja.
Skrödren berättade för mig en gång. Jag träffade honom ju mycket. Jag var ju med ända in på hans begravning och jag läste ut hans hustru och så vidare. Så var en av de mycket få präster som var på begravningsmiddagen och sånt där. Så jag menar det att jag stod dem mycket nära då. Så jag fick 100 kronor av en gammal gumma i Sokvet som ville. Kan inte pastorn skaffa till kyrkan en monstrans med en invigd hostia som man har en riktpunkt att vända sig till när man tillber i kyrkan? Det var ju lite besvärligt, sa han. Men så jag gick och köpte ett stort träkrucifix, och så i mitten där armarna korsade sig, det svarvades ut en fördjupning stor nog till hostian. Och så satt vi in den invigda hostian och så ett litet glas framför. Och så kom jag då till Filander och sa, här har jag fått av en gammal. Får vi inte sätta den på altaret? Jo. Filander förstod sig inte alls på någonting sånt där. Så jo då, det gick bra. Och sen har den stått där på altaret. Nu i fjol när Hans Åkerjärn var här. Han brukar vara här en gång om året ungefär. Så fråga, står det den gamla krucifixet kvar med oblaten? Jo, det gör det. Men jag tror inte någon av din nuvarande reflekterar precis på vad det innebär och vad det har, att det är verkligen en invigd hostia. Han hade ju en gång när han var vice pastor Skröderheim, hade han ju gjort ett dopaltare, för det var ju rätt populärt att ha med ett litet krucifix och sådant. Och med samma när Kjellander kom hem så påpekade han detta, jag har skaffat det och visat.
Ja.
Det var ju trevligt, det var bra. Sen kom ju någon och skällde i tidningarna och då sa han, jag var inte med där, det har skett bakom min rygg, sa Kjellander. Kjellander var mycket rädd för allmän opinion och sånt där. Och feg att så. Liksom det här trasslet då vid det ekumeniska mötet när på fjärde böndagen Skröderheim hade anmärkt på att inte de var bröd riktigt i Herren. Därför engelsmännen vill ju inte ta tyskarna i hand på detta ekumeniska möte. Och sånt där. Då hade ju Skröderheim, han talade ju allmänhet fritt, Skröderheim. Hade sagt ifrån att jag vill inte predika där under kyrkomötet. Det var 25. Jo, du ska predika. Men du kan väl ta någon av biskoparna. De brukar ju ofta predika under kyrkomötet. Nej, du ska predika. Ja. Sen kom en kvinna och lämnade honom vad Kolmodin hade skrivit, en understräckare, och kritiserat det ekumeniska mötet. Innan han gick upp på predikstol. Han tar med sig det på predikstol. Det var andra. Och där fick han se några av det. Det var, Kolmodin hade visst rätt skarpa klyschor. Han tog en del av det där. och sa. Men i alla fall, det var en mycket bra predikan. Och Theodor Holmberg, gamle rektorn från Tärna, han försvarade sen Skrödrem och tackade för en utmätt positiv predikan. Och Kjellander sa, Kjellander, ni sa Christian, det där gjorde du ju bra, så tack, det ska du inte skämmas för eller sånt. Och sen kom ju dessa förskräckliga angrepp. Och då var ju Kjellander, vågade inte han alls hålla på. Så det var ingenting att hålla i hand egentligen, Kjellander. Han var ju mycket fin ut och var ju mycket berömd just i, inte minst i ungkyrkliga kretsar. Mm. Och sådant, men någon kar var han inte.
Nej.
Det är som så många andra dessa.
Ja.
Är det något mera som...
Vad var det du sa att Kjellén var en skicklig journalist? Var, ja. Har, var och vad har Kjellén skrivit utanför Svenska kyrkoförbundets och Heliga Korsilds traktater? Vad kan man eljest hitta saker som han har skrivit?
Han skrev i Leon Ljunglunds press. Leon Ljunglund var ju redaktör först för något som heter Stockholmsbladet, och sedan gick det över i Nya Dagligt Allehanda. Där skrev han under min skoltid, således under den, han var i Stockholm. Mm. Har jag för mig varje vecka någon kyrklig krönika. Sedan skrev han i något som ju heter Gotlands missionstidning.
Mm.
Där skrev han en mycket intressant nyckelroman om sig själv. Och han som började, för pappan var ju kantor i Betlehemskyrkan, och hur han gick där som pojke och hur han kyrknade till och så vidare. Han hade främmande namn, och där talade han om också om grevinnernas egen beskov. E.E. Beskov. Den, där har jag en rolig historia om just Beskov och gamle Bring. De var mycket goda vänner, även om de var väsensolika, därför Bring tillhörde ju den gamla lundensiska ortodoxa högkyrkligheten, var han egentligen, gamle Bring. Således där teologin var fullständigt ortodox, även om kanske inte han var. Och då hade de talat om, och då sa Bring att nu på, det var på slutet av 90-talet, nu när jag börjar bli gammal, så har jag börjat bli så trött i min hand, och jag måste ju skriva mina predikningar. Det är ju många predikningar här på Ersta. Då sa Beskow, du har varit präst så länge, du kan tala fritt. Och det är ingen fara, därför att när folk går ut ur kyrkdörren, då har de glömt allt vad vi har sagt i alla fall. Så det spelar ingen roll. Ja, du sa Bring till dem. Det är inte så säkert. Det var här förleden som jag var dålig en dag riktigt. Och jag skulle ha skriftemål på kvällen. Och då gick jag, sökte jag en gammal skriftetal som jag hade hållit i Tullstorps kyrka i Skåne 1856. Och tänkte att det kan ju inte vara farligt att ta. Och den höll jag för alltihopa. Så när jag kom ut i sakristian, så kom en gammal grevinna och sa, tack snälla pastorn, att jag en, doktorn var han, att jag en gång till i mitt liv fick höra denna uppbyggliga skriftemål. Jag satt i kyrkan 1856 i Tullstorp och hörde denna och gick till skrift. Så det ska du inte säga att det är så att folk glömmer när det är redligt gammalt kristet folk. Det är väl en rätt bra historia.
Det tycker jag var en mycket bra historia, och vi kanske kan säga att det var en värdig avslutning på den här intervju.
Ja.
Och vi ber att få tacka prosten Palm så hjärtligt.
Tack så mycket.